Just nu pågår en coronapandemi och jag tror att många är oroliga. Det känns för vissa kanske som att världen rasar samman, börsen kraschar, många blir sjuka, vi tvingas isolera oss, vi kanske inte kan fira gudstjänst framöver på det här sättet som vi gör idag. Vad gör man när livet runt omkring en rasar samman? Vad gör man liksom när man råkar ut för saker som får ens värld att förändras? Jag tänkte att vi skulle titta lite i Bibeln på vad vi kan lära oss. Exempelvis så tänkte jag att vi skulle titta på kung David när hans värld rasade samman. I första Samuelsboken kapitel 22. Om du bläddrar fram, om du har din bibel med dig, så ska vi läsa det tillsammans. Om när David fick fly till Adullams grotta. Ska vi titta på idag. Jag ska läsa första meningen där. David begav sig därifrån och flydde bort till Adullams grotta. Och vad är det egentligen som har hänt i Davids liv? Jo, när han nu håller på och flyr bort till Adullams grotta, så lämnar han bakom sig. Han hamnat i onåd hos kung Saul och måste fly för sitt liv. Så han lämnar bakom sig ett liv i oerhört stor framgång. Han har precis dödat Goliat. Han har blivit befälhavare för Israels armé. Han har fått gifta sig med kungens dotter. Han har blivit en hyllad hjälte i hela Israel. De sjunger sånger om honom. Om hur fantastisk David är. Han har blivit Israels stora hjälte. Hyllad över hela riket. Fiendernas stora skräck. Och när han nu flyr från allt det där som han måste lämna bakom sig, så flyr han till Adullams grotta. Och vad är det för någonting då, kanske du undrar? Jo, det var ett underjordiskt grottsystem som fanns nedanför Judeens bergssluttningar på gränsen till Filistén. Det var ungefär en mil från Betlehem faktiskt. Och det var ju där David kom ifrån. Han bodde ju i Betlehem när han var liten. Och förmodligen är det så här att när David var pojke och då var han ju herdepojke liksom. Han vallar får. Och jag kan mycket väl tänka mig att han har hittat de här grottorna. När han har jagat rätt på något bortsprunget får, så han liksom begett sig ner för sluttningarna i Judén där han bodde och letat efter det bortsprungna fåret. Och förmodligen har han liksom hittat det här grottsystemet och hört hur fåren där inne har bräkt och hållit på liksom. Så han gått in i grottorna. Tänker ett helt grottsystem med liksom grottor stora som 5 meter djupa och höga liksom, ungefär så. Och så har han fått krypa in där, gått in och letat sig fram, kanske med en fackla, modig liten pojke, och försöka lyssna efter fåret som bräker. Och till slut i en grotta långt inne så har han hittat sitt får och kunnat rädda det. Jag tror att nu när David är på flykt, då kommer han ihåg de där grottorna som han hittade när han var liten. Och han vet att det där är ett perfekt gömställe för mig nu när jag måste fly för mitt liv. När jag måste lämna allting jag har bakom mig och fly till de här grottorna. Så han beger sig dit, och på vägen till de här grottorna, då måste han passera den plats där han dödade Goliat. Det är också lite anmärkningsvärt. Och när han går där och flyr för sitt liv, då tror jag han stannar till liksom och tänkte så här: Hela min värld har rasat samman. Tänk vad som har, hur mycket som har hänt i mitt liv sedan jag var på den här platsen förra gången. När jag blev en hjälte för att jag lyckades besegra jätten Goliat. Och nu är jag här. Och hela mitt, allt det jag vann efter det har nu fallit bort från mig. Och jag måste lämna det och fly. Tänk vad fort det kan gå liksom. Från hyllad hjälte till miserabel flykting. Som inte har någonting. Så David lämnar platsen och kommer till grottorna och gömmer sig där. I de här grottorna så vet vi att kung David skrev psalmer. Nu vet jag att Saltaren, det finns 150 psalmer. Många av dem är alltså skrivna av kung David. Och i flera av dem så står det att han skrev dem när han var i grottan. Det är faktiskt lite anmärkningsvärt. Så när han, kung David alltså, när han har flytt för sitt liv, när han har tappat allting som han ägde och hade, när hela hans liv liksom har rasat samman och han gömmer sig i en grotta. Vad gör han då? Och det är här jag vill att vi ska stanna till och kanske lära oss någonting av. Vad gör du och jag? När våra liv rasar samman, när allting vi känner, vår tillvaro, allting vi äger och har, allting som vi älskar, när vi måste lämna det. Eller när det blir taget ifrån oss. Vad gör vi då liksom? Till vem vänder vi oss när vårt liv rasar samman? Är det till flaskan? Dränker vi våra sorger i alkohol? Eller lämnar vi kyrkan när livet blir jobbigt, när livet blir svårt och vi tänker att nej, det är hopplöst. Jag får försöka hitta ett annat sätt att lösa det här på. Eller vad gör vi när allting rasar samman och det inte är längre som förut? Till vem vänder vi oss? Och det är det jag tänker att man kan lära sig av David. För att vi ska titta på en av de här psalmerna nu som han skrev. Psalm 142. Där står det så här. En sång av David. En bön när han var i grottan. Jag höjer min röst och ropar till Herren. Jag höjer min röst och ber till Herren. Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom. Och talar med honom om min nöd. När min ande tynar bort i mig är du den som känner min stig. På den väg jag ska gå har de lagt ut snaror för mig. Se på min högra sida. Där finns ingen som känns vid mig. Ingen tillflykt finns mer för mig. Ingen frågar efter min själ. Jag ropar till dig, Herre. Jag säger, du är min tillflykt. Min del i de levandes land. Lyssna till mitt rop. Jag är i stort elände. Rädda mig från mina förföljare. De är mig för starka. För min själ ut ur fängelset så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga ska samlas omkring mig, till du gör väl mot mig. Ja, om vi bara stannar här vid den här psalmen nu en liten sekund. Vad är det vi ser att David gör när han måste lämna allting och fly för sitt liv? Jo, han vänder sig till Herren. Han vänder sig till Gud och ber en bön. Han vänder sig inte till flaskan. Han vänder sig inte till en massa andra frestelser för att dränka sina sorger. Han vänder sig till Herren i bön. Han öppnar sitt hjärta. Han vågar berätta alla sina bekymmer för Herren. Han döljer ingenting. Han berättar precis som det är. Han är i en fruktansvärt jobbig situation. I elände är han i, befinner han sig i. Hans fiende förföljer honom. Han är jagad. Han måste fly för sitt liv. Han har ingenstans att fly. Förutom till Gud. Vet ni vad Adullam, det här namnet på den här grottan, vet ni vad ordet Adullam betyder? Tillflykt. Så han låter Gud bli hans tillflykt i hans stora stund av nöd. Och här tror jag man kan lära sig någonting av David faktiskt. Att när vi har våra bekymmer, när vi måste fly, när vi måste lämna allt vi har, då flyr vi till Herren. Och låter han få ta våra bekymmer och problem. Tänk dig ett litet barn. En liten pojke eller en liten flicka som ramlar och slår sig blodig på knäna. Till vem springer de först för att få tröst? Jo, till sina föräldrar, såklart. Det är naturligt. Det borde vara en naturlig respons för oss att när vi får bekymmer, det första vi gör, det är att vi springer till vår fader. Och sen så står det i, om vi går tillbaka till Adullams grotta i Samuelsboken, så står det i meningen efter där, i vers 1. När han var där i grottan alltså. När hans bröder och hela hans fars hus fick höra detta, så kom de dit ner till honom. Och det här tycker jag är så fint. Därför att ni som känner till historien om när David blev smord till kung av profeten Samuel, då vet ni att hans familj, hans föräldrar, hans pappa och hans bröder inte trodde speciellt mycket om honom. Han var yngst, han var ingen som brydde sig om honom. Han fick vara ute och valla fåren medan de andra kunde ta hand om de viktiga sakerna liksom. Så Davids relation till sin pappa och till sina bröder kanske inte var den bästa. Men när hans liv är i kris, det här tycker jag är så fint, när hans liv har rasat samman, vilka är det som kommer till honom? Jo, hans familj. Och det tycker jag är fint ändå, att så önskar jag att en församling också kan vara. Att okej, okay, ibland kanske vi är, jag vet inte om vi är ovänner, men visst, vi kanske inte alltid är världens bästa vänner och så vidare. Men när någonting svårt händer, då finns vi där för dig. Då ska vi vara där för dig och hjälpa dig på det sätt som behövs. Jag tänker att Davids familj, inte kunde de rädda David från kung Saul. De hade ju ingen möjlighet att göra det. Och på samma sätt, säg att du som församlingsmedlem blir sjuk, blir svårt sjuk. Vi kanske inte kan ta din sjukdom ifrån dig. Vi kan inte rädda dig från sjukdomen. Men vi kan finnas vid din sida. Vi kan höra av oss till dig och fråga om vi kan hjälpa till med någonting. Och på det sättet kan vi lära oss av Davids familj att okej, de kanske inte hade varit de bästa föräldrarna, de bästa bröderna. Men när det blev kris för David, då kom de till honom och var vid hans sida. Och det tror jag också vi kan lära oss någonting av. Så önskar jag att en församling kan fungera. Och sen om vi då går till vers 2 här i texten, så står det så här. Alla som var i svårigheter, alla som hade fordringsägare och alla som var missnöjda samlades hos honom. Och han blev deras ledare. Omkring 400 man slöt sig till honom. När David sitter där i grottan och trycker och gömmer sig, då börjar folk höra talas om det och kommer till honom. Och 400 man står det. Och jag tror att om David hade fått välja 400 män som skulle komma till honom i hans nödens stund när han var på flykt från kung Saul som ville döda honom, då tror jag han hade liksom valt så här att jag måste kunna försvara mig. Jag måste ha de 400 bästa soldaterna i landet. De ska jag välja. De kan kriga tillsammans med mig mot Saul. Men det var inte David som fick välja. Utan Gud sänder 400 miserabla människor till David. Och jag tycker att det är något så fint med det. Det är nästan evangelium. Att vilka är det som kommer till kyrkan? Det är vi som har behov av Gud. Det är vi som är miserabla. Det är vi människor på flykt. Människor som har problem. Vi ska se vad det var för problem de hade. De var i svårigheter, står det. De bar på mängder av problem och bekymmer. De var skuldsatta, hade fordringsägare efter sig. De hade misslyckats i livet, de hade fått ekonomiska bekymmer. De var missnöjda med livet i allmänhet. Deras liv var svårt, de kanske inte hade någon framtidsutsikt. De visste inte hur de skulle försörja sin familj. De hade kanske sabbat sin familj. Kanske inte hade den längre. Vem vet? 400 människor med svåra bekymmer kommer till David i hans nödens stund. Och så lite, om du ursäktar min vältalighet här. Så är vi. Alltså jag tror att vi är människor som har kommit till församlingen och kommit till Gud därför att vi har haft problem och bekymmer som vi behöver hjälp med. Och det är inget fel med det, utan det är så Gud kallar människor till sig. Så var det då och så är det fortfarande. Men det fina i den här historien, det är att de förblir inte där. Jag tror säkert att David hade kunnat stöpa om de här 400 miserabla människorna till att bli ett rövarband som gick ut och härjade och plundrade. Men det gör han inte. Utan han förändrar dem. Och vi ska titta på ett exempel på det snart. Han blir deras ledare. Och det står senare i Samuelsböckerna hur han formar om de här människorna till att bli hjältar. Och jag tror att vår uppgift som församlingsledare, det är att välkomna människor med bekymmer och problem till församlingen. Och att försöka hjälpa i alla de bekymmer som finns, som vi alla bär på. Men att inte stanna där, utan att försöka hjälpa varandra vidare. Att gå från miserabel flykting med mängder med bekymmer som hopar sig till att bli en Guds hjälte som krigar för Guds rike. Det är vår uppgift som ledare i församlingen, och det gjorde David. Och jag ska avslutningsvis här titta på en av de här hjältarna som David ledde. Från andra Samuelsboken i kapitel 23. Där finns en av de här hjältarna. Han heter Eliasar, och han är bara ett exempel på alla de hjältar som David hade som sina lojala krigare. Det här är långt senare i Davids liv, det andra Samuelsboken. Och då har David hunnit bli kung och han har sin armé och allting sånt. Och vid ett tillfälle så ska Israel strida mot filisterna. Och de är väl uppställda, antar jag, på som två arméer mot varandra. Men Israel drar sig tillbaka av någon anledning. Kanske de tänkte att filisterna är för starka. Vi kommer inte kunna vinna det här kriget. Så vi backar. Men då står det så här. I andra Samuelsboken kapitel 23 och vers 9. Efter honom kom Eliasar. Han var en av de tre hjältar som var med David när de hånade filisterna som hade samlats där till strid. Israels män drog sig då tillbaka. Men Eliasar höll stånd och angrep filisterna till dess att hans hand blev så trött att den satt som klistrad vid svärdet. Herren gav en stor seger den dagen och folket vände om efter Eliasar, men endast för att plundra. Ja, ser ni den bilden framför er hur Israels arméer står uppställda och så är filisternas armé på andra sidan och så ska de börja strida, men Israels män drar sig bakåt. Men ensam kvar står Eliasar med sitt svärd och han börjar slåss och kämpa med filisterna. Och ingen rår på honom, så han besegrar dem liksom, och de förmodligen måste fly undan. Och han får slåss så mycket så att hans svärd blir fastklistrat vid handen, han kan inte släppa svärdet. Ensam står han där, och när filisterna flyr, då kommer de andra av Israel tillbaka och plundrar det som han har besegrat. Och jag tycker det är en fin bild på en Guds hjälte som inte backar när fienderna hopar sig, utan som vågar stå rakryggad och använda sig av andens svärd, Guds ord, för att besegra fienden när de attackerar Guds rike, församlingen eller vad det kan vara. Och när den ensamme strid är vunnen, då kommer de andra tillbaka och tar del av segerns sötma. Och det kan må vara hänt. Men det är endast den som hade kämpat striden som kommer bli ihågkommen som en hjälte. Och det vill jag att vi ska ha med oss. Att vill du vara en Guds hjälte, så stå upp för Guds rike, för Guds ord. Och stå rakryggad. Så avslutningsvis, för att sammanfatta den här predikan. Gud kallar människor till att bli ledare. Men ofta så får en ledare gå igenom en sån här period av att få gömma sig i Adullams grotta. Där man tvingas söka sig till Herren. Och få låta Herren bli ens tillflykt. Det gjorde David. Och då kom människorna till honom. Han fick bli deras ledare. Han gjorde om dem till hjältar för Guds rike. Och när du och jag ser vår värld rasa samman runt omkring oss. Då är min uppmaning till dig och lärdomen från Bibeln här idag. Det är att sök din tillflykt hos Gud. Passa på, be till Jesus när livet är svårt. Vänd dig till honom och inte till någon annan. Först och främst till Herren liksom. För då kan Gud förvandla dig från en miserabel flykting med problem och bekymmer. Till att bli en Guds hjälte som får kämpa den goda kampen för Guds rike. Vi ska be tillsammans. Och idag när vi har en tv-sänd eller livestreamad gudstjänst på det här sättet. Så kommer vi ha möjligheten till förbön där bak istället. Så ni som vill ha förbön så är det där bak som gäller. Vi kan stå upp tillsammans och lovsångsteamet kan få komma fram. Så ska vi be tillsammans. Och sen ska vi sjunga lovsång och be för varandra om du behöver det. Jesus, vi tackar dig för den här texten. Vi tackar dig för att allt det vi kan lära oss av kung Davids flykt för sitt liv. Och jag ber att alla vi som har bekymmer eller har problem, jag ber att vi ska kunna få söka vår tillflykt till dig, Herre. Och att du kan vända vår situation till något positivt. Att vi får tid för dig, Herre, helt plötsligt, när vi sitter där i vår ensamhet. Vi måste söka dig, för vi har inte så mycket annat att göra. Så jag ber, Herre, om den möjligheten att du öppnar våra hjärtan för dig, Herre. För ditt ord, för Bibeln, att få sitta och läsa Bibeln och be. Tack, Herre, för den välsignade möjligheten som vi har fått på grund av att omständigheterna har blivit som de har blivit. Jag ber också att du ska hjälpa oss alla att inte stanna där i det här tillståndet av flykt och elände. Utan att du ska hjälpa oss att gå vidare i livet och att få växa i våran tro och få bli en av dina hjältar som vågar stå upp för dig och för ditt rike. Och få kunna nå ut med evangeliet på det sätt som du vill, Herre. Jag tackar dig för det, Jesus. Amen.